Ja, då ska vi börja den andra sammankomsten. Ämnet idag är forskningen och Jesus. Förra gången talade vi om Bibeln och Jesus. Vad säger Bibeln om Jesus och vad säger Jesus om Bibeln? Nu ska vi se lite mera på vad forskningen har att säga. Vad säger forskningen om Jesus, eller forskningen och Jesus? Den första punkten jag har skrivit ner här, som jag vill stanna vid, det är bra att forska. Det är bra att forska. Att man verkligen vill ta reda på någonting, fördjupa sig eller gå till källorna. Alltså veta lite mera, inte ytligt eller i andra eller tredje hand, utan försöka komma så nära som möjligt det man vill lära känna. Jag tror att ni som är här håller med om det, att det är inte bara bra att forska, det är också roligt att forska. Förmodligen är det därför ni sitter här, för ni tycker att det är roligt och givande att få veta lite mer om Bibeln och Bibelns innehåll. Det är ju vårt speciella forskningsobjekt de här lördagarna. Det är viktigt att forska. Vi är alltså inte emot mera kunskap, mera vetande. Ibland kan man kanske tro det, för det finns så mycket som kallas för kunskap och vetande och som är, kan man säga, vilseledande eller till och med kanske skadligt, därför att beteckningen är inte korrekt. Det man kallar för vetande och kunskap är i själva verket inget riktigt vetande. Så det är det första vi bör stryka under, att det är bra att forska, eller för att använda Bibelns ord, det är bra att rannsaka skrifterna, att undersöka ordentligt, ta reda på grundligt, fördjupa sig, gå till källorna, inte bara så där ytligt i andra hand. Och när det gäller forskning och Jesus, så måste väl det betyda att man ska inte bara bilda sig en uppfattning om Jesus så där i andra eller tredje hand, utan man bör söka sig nära Jesus. Och hur ska man kunna göra det? Jo, man måste väl då gå till dem som vet någonting. Finns det några som vet någonting om Jesus? Och hur brukar man göra om man vill veta närmare om en sak, någonting? Jo, man frågar, har någon sett någonting? Har någon hört någonting? Var det någon som var närvarande? Så bör man ju göra också när det gäller Jesus. Fanns det några som såg honom? Fanns det några som hörde? Var det några som var med, som var där? Och det man vill komma åt, det är ju inte minst ögonvittnen. Inte bara vittnen i andra hand. Jag hörde någon som sa det, som sa det. Då är det ju lite mera osäkert kanske. Man söker sig till källorna, så nära ursprunget som möjligt, så nära ögonvittnena som möjligt. Välkomna. Alltså, bra att forska. Bra att ta reda på närmare. Försöka förstå. Bli förtrogen med eller komma nära. Om ni tänker er, man vill undersöka en blomma, så förstår ju alla hur bra det är att komma nära forskningsobjektet. Man anpassar sig till föremålet. Har man handskar på sig, så tar man av sig dem för att kanske känna efter. Man vill komma riktigt nära forskningsföremålet. Man utnyttjar sina händer, sin känsel, kanske också sin lukt. Man får inte upp i en helikopter långt, långt upp och så tittar man. Det kan man göra för att få överblick över någonting, men ska man undersöka en liten växt någonstans så försöker man tvärtom komma nära. Och det måste alltså också gälla när det gäller Jesus forskning. Forskning och Jesus. Var det någon som var med? Var det någon som såg någonting, hörde någonting? Man försöker komma nära. Det är alltså punkt ett. Det är bra. Det är nyttigt och det är givande. Punkt nummer två. Tänkte jag skulle gå in på begreppet modern forskning. Modern forskning, och kan man ju möjligen sätta modern inom citationstecken. Det visar sig nämligen att det vi kallar för nytt och modernt, det är ofta gammalt. Det är inte så där väldigt modernt. Modern forskning kallar man ofta i det här sammanhanget för historisk kritisk forskning. Historisk kritisk forskning. Och det här sista ledet, kritisk, det behöver inte vara något negativt ord i sig. Kritisk har att göra med ett ord som betyder att granska, att bedöma. Det gäller ju att pröva hållbarheten av vittnesmålen. Är det säkert att du var där? Är det säkert att du säger att du har sett? Eller har du hittat på det? Man granskar noggrant och man försöker jämföra för att sålla bort sånt som kanske är påhittat. Men när man säger historisk kritisk bibelforskning, då brukar man också i ordet kritiskt stoppa in en sak som sällan öppet redovisas. Och det är en bestämd världsuppfattning, en bestämd världsbild. Nämligen att forskaren bara har att räkna med inomvärldsliga orsaker som hållbara förklaringar till allt han studerar. Han räknar bara med att det är jordiska, inomvärldsliga sammanhang. Allt som har att göra med Jesus, det måste också ha sina rötter i inomvärldsliga sammanhang. Det Jesus säger, det bör ha funnits i tiden, ha legat i tiden. Det som skedde måste rimligtvis kunna ske utan att något utomjordiskt, överjordiskt har varit med. Det här låter ju väldigt ateistiskt, och är det på sätt och vis också. Men de som arbetar med den här metoden säger att man kan nog vara troende, men då räknar man med att det övernaturliga, det överjordiska, det har kanaliserat sin verksamhet via inomvärldsliga orsaker. Och därmed behöver inte bli någon skillnad. Den troende kan säga att det finns en Gud bakom de naturliga fenomenen, bakom de naturliga sammanhangen. En Gud som har styrt det hela, men han har styrt via vanliga jordiska inomvärldsliga fenomen. Och den som inte är troende, han säger, ja det får du väl tro att det finns någon Gud bakom, men det gör ingen skillnad. Det hela kan förklaras med vanliga inomvärldsliga jordiska orsaker. Nu vet ju den som är präglad av den bibliska undervisningen att Gud inte bara kanaliserar sitt handlande via inomvärldsliga orsaker. Det finns någonting som man kallar för en särskild uppenbarelse och ett särskilt ingripande, där Gud går förbi vanliga inomvärldsliga orsaker. Där Gud griper in direkt på ett sätt som inte går att förklara. För det finns ingen inomvärldslig förklaring. Och det är det som gör det hela nu så besvärligt för den forskning som bara räknar med att allt har inomvärldsliga förklaringar. Då blir Gud själv ett stort problem. Och Guds direkta gärningar, alltså gärningar som består i att han griper in direkt, det vi kallar för under eller mirakler, de blir ju problem. Och det är det som utmärker den moderna, inom citationstecken, moderna forskningen. Att den försöker komma till rätta med dessa händelser som Bibeln beskriver. Som inte, enligt Bibeln, har någon inomvärldslig förklaring. Vad gör då modern forskning? Jo, den försöker rekonstruera det hela eller förklara det hela annorlunda än vad Bibeln gör. Om vi tar Jesus själv, så hörde vi förra gången att enligt Bibeln så är Jesus inte bara en människa, utan han är också Gud själv. Han är Guds evige son. Han är den evige som i tiden har kommit som en människa utan att upphöra att vara den evige guden. Och som människa är han unik. Han är född av en jungfru. Han är utan synd. Alla andra människor som föds, föds med syndafördärv, med synd, men Jesus är syndfri, utan något svek, fullkomligt rättfärdig och samtidigt en sann människa. När forskaren möter det här så måste han ju tänka, nej, det, så kan det ju inte vara. Det måste förhålla sig på ett annat sätt. Och Jesusforskningen försöker då att framställa en sådan Jesus som ryms inom ramen för en världsbild som bara innefattar inomvärldsliga orsaker. Man kan gå med på att Jesus var speciell, att han gjorde märkligare saker än många andra gjorde, om man bara kan inrymma det där märkliga inom det jordiskt möjliga, så att säga. Då förstår man ju att forskningen får problem med Jesu jungfrufödelse, med att Jesus är Guds son i reell mening, och med Jesu alla under, och naturligtvis med Jesu uppståndelse. Vad ska man då säga om allt detta? Ja, man prövar då möjligheten av att det är legender och myter, det som innehåller såna här uppgifter, att det är uttryck för övertro, eller att det kan vara vidskepelse eller mycket annat. Jag ska lite senare visa er hur den moderna forskningen har gått tillväga. Ni kommer att upptäcka att i stort sett är ingenting nytt under solen. Men innan jag kommer till det så måste vi gå tillbaka igen till det vi började med och fråga oss så här: vilka källor finns det? Om vi nu vill ta reda på någonting om Jesus, om det är bra att forska, så måste vi ju då fråga, vad ska vi forska i? Vad finns det för källor? Och då vet ju alla som sitter här att det finns nästan bara en källa. Det vittnesmål vi har, det är Nya testamentet. Nya testamentet är vittnesbördet om Jesus. Visserligen har vi sett förut att också Gamla testamentet talar på ett sätt som får en mycket konkret uppfyllelse, fullbordan i vad Jesus säger och gör. Men det är Nya testamentet framförallt som är källan. Finns det ingenting mera förutom Nya testamentet? Nästan ingenting mer. Det finns några notiser utanför Nya testamentet där vi ser att man har hört talas om Jesus och nämner om honom. Det finns en notis hos den romerske historieskrivaren Tacitus som kan dateras till omkring 115 efter Kristus. Tacitus skriver att kejsar Nero, han som var kejsare i Rom 54-64 efter Kristus, denne kejsare skyllde Roms brand på de kristna. Tacitus nämner att de kristna tillhör en riktning, eller utgör en riktning som har sitt ursprung från en man vid namn Kristus, som på kejsar Tiberius tid blev avrättad av Pontius Pilatus. Och där har vi en notis om Jesus som finns vid sidan av Bibeln. Några år efter Tacitus skriver en annan historieskrivare, Suetonius. Han nämner att på kejsar Claudius tid, han som var kejsare på 40-talet efter Kristus, då fördrev han judarna från Rom på grund av stridigheter. Stridigheter som uppstod genom en viss Kristus, säger han. Och forskarna tror att med Kristus menar han Kristus. Alltså redan på 40-talet så har tydligen kristendomen nått Rom, och det har uppstått en liten församling, och därmed har det blivit splittring och stridigheter bland judarna. Det finns en källa till. Det är Josefos. Josefos, han nämner i ett på 90-talet skrivet verk, hans Antiquitates, på ett ställe i detta verk nämner han att en av judarnas överste präster lät avrätta Jakob, broder till Jesus som kallas Kristus, säger han. Jakob, broder till Jesus som kallas Kristus. Modern forskning tvivlar i regel inte på att Jesus har funnits. Han måste ha funnits. Men att tro Nya testamentet, som förutsätter att Jesus är Guds son och har gjort dem under, som texterna talar om, det blir en annan sak. Det får man, som ni förstår, väldiga problem med, på grund av utgångspunkten att allt i denna världen måste följa inom världsliga orsakssammanhang. Men det kom en bok för ett par år sedan, 92 tror jag den kom ut. Den heter Myten om Jesus. Man skrev om den här i flera tidningar. Ni kanske läste om det i de större tidningarna. En pensionerad språkprofessor, han är ingen bibelforskare eller historiker, men han har intresserat sig för Jesus, och han skrev boken Myten om Jesus. Och han hävdar att Jesus har aldrig funnits. Så man ska inte säga att det finns ingen idag som går på den linjen, utan en och annan kan pröva på detta. Jesus, alltså den Jesus som Bibeln talar om, han har aldrig funnits, menar Alvar Ellegård, som denne författare heter, utan den konstruktion. Det är framförallt Paulus som har hittat på alltihop. Så sådana tankar kan finnas. Om ni nu tänker på källäget, som jag har beskrivit det, att i stort sett är det bara Nya testamentet som har någonting att säga. Det finns små notiser som nämner att det fanns en Kristus tydligen, som har påverkat en del människor. Men annars är det bara Nya testamentet. Vad ska man då göra som forskare, tycker ni? Enligt min mening så måste ju varje sund forskning börja med att ordentligt lyssna på Nya testamentets vittnesbörd. Varför ska vi inte göra så som man alltid gör när man forskar? Om det är någonting som har hänt och ni vill veta någonting om det, så går ni ju till dem som kan ha sett och hört någonting och ta reda på. När hände det? Vem såg någonting? Vem hörde någonting? Och även om ni är skeptiska och tänker att det där är säkert konstruerat och felaktigt, så innan ni fäller en sån dom, så måste ni ju undersöka vad ska ha hänt enligt dem och de personerna som påstår att de var där. Likadant bör man ju göra när det gäller Jesus. Och enligt min mening är det detta som man i stor utsträckning försummar. En rad forskare börjar nästan omgående med sin rekonstruktion, med sin alternativa förklaring. De har inget första eller andra kapitel där de grundligt redovisar vad de bibliska ögonvittnena säger. Det kunde man ju kosta på sig att göra, tycker jag, även om de inte tror på ögonvittnen. Vad säger dessa som jag inte tror på i så fall? Det är man skyldig att göra i alla andra sammanhang, och det gör man också. Men just när man kommer till Bibeln och Gud och detta som ska vara livsavgörande, högt och heligt, då blir man som förbytt. Då kan man inte riktigt kosta på sig att vara, ska vi säga, just, att ordentligt lyssna på de vittnen, även om man tycker att de är inte mycket att lyssna till. I en rad handböcker så skriver man massa saker om Jesus utan att tala om vad säger apostlarna. Vad står det i Nya testamentet? Utan man plockar lite grann och så gör man om det och framställer sedan sin egen rekonstruktion av vem Jesus är. Jag ska strax visa hur märkligt det här kan bli. Och att i själva verket så har den här frågan varit aktuell hela tiden, allt ifrån det att Jesus vandrade omkring bland människor i Palestina. Det blev en stridsfråga, en diskussionsfråga. Vem är han egentligen? Hur kommer det sig att han säger så och kan göra det och det? Frågan om Jesus, vem han är, vad han betyder, vad han gör och hur han kan göra det man ser, det följer med hela tiden. Vi ska slå upp ett par texter snabbt. Jag tror kanske att det passar att nu se lite på hur den så kallade moderna bibelvetenskapen har tacklat den här frågan. Man kan ju säga att fram till den så kallade upplysningen eller rationalismen så vågade man inte i så stor utsträckning attackera Nya testamentet och kyrkan. Det var några enskilda som gjorde det, men inte i så stor utsträckning. Men i och med den så kallade upplysningen och rationalismen så blev man modigare och började att mera radikalt tolka om kristendomen och tolka om vem Jesus var. Och jag ska ge er 6 eller 7 punkter i den här utvecklingen. Jag börjar med rationalismen. Och vi kan säga att vi befinner oss då på 1700-talet ungefär. Då går bibelkritiken eller bibelgranskningen och Jesusgranskningen ut på att lägga allt till rätta på ett rationalistiskt sätt. Jesu underverk till exempel måste betraktas som utbroderingar av vanliga händelser. Man har lagt till detaljer om övernaturliga ting som inte har med sanningen att göra. Det var egentligen helt vanliga händelser. Man kunde tänka sig att när det berättas om att Jesus uppväckte en död, så var det i själva verket en skendöd. Då blir det ju möjligt. Eller när Jesus bespisar 5000 män förutom kvinnor och barn, så var det knytkalas i själva verket. Eller när man gick torrskodd genom djupt vatten, så var det i själva verket långgrunt eller någon annan naturlig förklaring kommer man upp med. Det var rationalismen. På det sättet försökte man komma runt det här övernaturliga. Rationalismen fick ett nytt skede lite längre fram på 1800-talet i någonting som kallas för radikal kritik. Radikal kritik. Jag nämner här då inte en lång rad personer som har trätt fram med radikal kritik, utan ger något enstaka exempel. Den mest kände kanske var David Friedrich Strauss. Ni behöver inte anteckna och komma ihåg de här. Den är David Friedrich Strauss levde i början av 1800-talet. Och 1835-36 gav han ut boken Jesu liv, Das Leben Jesu. Och vad gick den ut på? Jo, mycket i evangeliernas berättelser är rena legender och myter. Om jag skulle fråga er, vad tror ni är det som man kallar för legender och myter? Så vet jag vad ni skulle kunna svara, och så säger jag alldeles riktigt, just det. Naturligtvis det som inte har inomvärldsliga orsaker. Det som är gudomligt, himmelskt, ovanifrån. Det som kommer direkt genom Guds ingripande. Den här radikala kritiken gick över i någonting, för det tredje, som kallas för Tübingen-skolan. Det var flera forskare. Den mest namnkunnige var Ferdinand Christian Bauer. De som var från Tübingen, som tillhörde den här skolan, de försökte förklara allting att det var en växelverkan mellan två strömningar, två synsätt, två skolor. Och Nya testamentets bild, det är en sorts syntes eller en korsning av judekristendom och paulinism, som man kallar det. Så har man konstruerat och kompromissat ihop och stöpt ihop två olika tankegångar. Det där går vi inte mera in på, men det präglade många forskare under mitten och andra delen av 1800-talet. Den fjärde inriktningen i utvecklingen, det var den så kallade liberalteologin, eller den så kallade liberala Jesustolkningen. Och vad gick den ut på, den liberala Jesustolkningen? Jo, att det som hör ihop med Jesus, det är hans etiska principer, hans etiska förkunnelse. Allt det andra kan man skala bort. När Jesus talar om den yttersta dagen, om det himmelska och det andliga, om frälsning och sådana saker, så är det senare utsmyckningar av ringa värde. Det som har sitt värde och som hör ihop med Jesus, det är det etiska. Man talade om Jesu enkla lära, de etiska principerna, att vända andra kinden till, eller om någon vill du ska gå en mil med honom, så gå två mil. Sådana saker, det var nog riktigt, för det behövde ju inte förutsätta något övernaturligt. Men den här liberala Jesustolkningen, den fick problem med nästa utvecklingsfas, som kallas för den religionshistoriska skolan. Den religionshistoriska skolan. I den fäster man uppmärksamhet vid det eskatologiska i Jesu förkunnelse. Man sa det att det är ofrånkomligt att Jesus har talat om domen, det eskatologiska, den yttersta tiden. Det hör ihop intimt med Jesus. Och därmed undergrävde man liberalismens moderniserande Jesus-tolkning. Man försökte se Jesus i ett religionshistoriskt sammanhang, i samband med judiska messiasförväntningar, Jesus som frälsaren undan den eviga domen och så vidare. Nu fick liberalteologin, eller den liberala Jesustolkningen, problem. Ja, jag nämner ett par skeden till helt kort. En skola på 1900-talet som har dominerat mycket är Bultmannskolan. Rudolf Bultmann, också en tysk. Ganska ofta är det tyska forskare som har lett den här utvecklingen. Bultmannskolan är känd för sin avmytologisering. Ett avmytologiseringsprogram lanserades. Och det förstår alla vad det går ut på. Det som handlar om att Jesus har gjort under, hans uppståndelse, övernaturliga ting, det är myter. Det är en klädnad omkring Jesus som man måste ta av för att komma åt den egentliga, historiska Jesus. Och här gick man olika radikalt fram. En del skalade bort nästan allting, andra skalade inte bort lika mycket. Och man kunde också säga att det är inget fel för en präst att stå och predika om Jesu uppståndelse. Men man ska ha klart för sig att det är inte historia. Det är inget historiskt faktum. Men man kan ändå predika Jesu uppståndelse. För det har en existentiell innebörd. I alla fall. Det har en viss betydelse, dessa myter, som kan hjälpa människor. Den senaste utvecklingen, eller kanske inte den senaste, men den som har dominerat in till helt nyligen, det är en mer konservativ inriktning som betonar att man kan inte skilja så här mellan den historiska Jesus och Kristus tron. Det är ingen djup klyfta mellan Kristus tron och den historiska Jesus. Jesu egen syn på sig och sin gärning är i stort ingen annan än församlingens Kristus tro. Den uppfattningen går igen till exempel hos Birger Gerhardsson och Harald Risenfeldt i Sverige. Eller har varit ganska kännetecknande för dem. Ja, här ser vi lite grann hur forskningen har arbetat. Och man kan alltså säga att det är inget nytt under solen. Man har olika vinklingar och det är olika trender, men det som går igen hela tiden är alltså att man har problem med Gud i betydelsen övernaturligt ingripande. Med att det verkligen finns en himmel, en Gud, och att det finns gudsgärningar som inte följer inom världslig kausalitet. Och att Kristus, Jesus, inte är någon annan än Gud själv. Tillbaka då till, som avrundning, vad Nya Testamentet har att säga kring det här problemet. Vi ser då att apostlarna själva också undrar, hur ska det gå? När de är ute med Jesus i storm, så tänker de också att det här går ju inte. Vi går under. De är inte alls så där att de tänker, ja men det här ordnar sig, det är ju inga problem, för vi har ju Gud med oss. Och Gud som har skapat allting, han kan naturligtvis bara säga till stormen, tig, var stilla. Och så blir det ju kavlugnt. Har inte en tanke på något sånt. Utan de tänker också som moderna forskare som inte räknar med något övernaturligt. Det här går ju inte. Och de tilltalar sin mästare flera gånger som om Jesus är en vanlig människa som inte förstår. Så de tänker, han kan ju inte veta vad vi tänker. Och fastän de får klart för sig vid flera tillfällen att Jesus vet det, han röjer det flera gånger, så glömmer de bort det. Och de berättar själva att vi kunde inte fatta det här och få in det i våra träskallar. Det var först efter uppståndelsen som de så småningom förstod mera. De behövde få ytterligare klarhet och ytterligare undervisning. Men man hade svårt att fatta och förstå fastän man såg. Och inte bara apostlarna, det var ju fler som såg. Det samlades ju många människor kring denne märklige rabbin, så som Jesus verkade vara när han gick omkring. Vilken märklig rabbin. Folk såg vad han gjorde, men de kunde inte fatta vad det var frågan om. Jag ska ge några exempel på det här. Läser man Nya Testamentet så är det inte alls någon tillrättalagd läsning där man liksom har sållat bort sådana här frågetecken och undringar, utan man får ett utförligt material som visar hur svårt både apostlarna och andra har att fatta och förstå. Men man är överens om, både vänner och fiender, att det hände. Det hände. Men hur kan det hända? Hur kan det gå till? Det är den stora frågan. Jag slår upp Lukas 8:25. Där har det berättats om den här stormen på sjön. Och sen så ställs den här frågan. Det greps av fruktan och häpnad och sa till varandra, vem är han då? Han kan ju befalla över både vindarna och sjön, och det lyder honom. Vem är han? Undrar man. Går man till Matteus 12, vers 23, så står det där: allt folket blev utom sig av häpnad, och man sa, kanske han ändå är Davids son. Då hade man sett hur Jesus hade botat en besatt som var blind och stum, så att en stumme kunde tala och se. Allt folket blev utom sig av häpnad, och man sa, kanske han ändå är Davids son. Men det kan han väl ändå inte vara. Och med Davids son så menas ju Guds Messias. Ett kapitel senare i Matteus, Matteus 13:54-56. 13:54-56, där står det: så kom han till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, så att de blev slagna av häpnad och sa, Varifrån får den mannen en sådan vishet och sådana kraftgärningar? Är han inte son till snickaren? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte hans systrar allesammans här hos oss? Varifrån får han då allt det här? Vi ser, man får frågor, man undrar. Det här är ju inte möjligt. Så det är alltså ingenting nytt. De ser någonting som inte går ihop. Det vill säga som inte kan förklaras med att han är en vanlig människa precis som alla andra. Men de kan ju inte förneka vad de har sett. Och det som jag vill komma till här som avrundning är att inte ens Jesu fiender förnekar vad de har sett. Ibland gör de det. Men om vi tar till exempel Lazarus som var död och luktade redan, så berättas det, och jag hinner inte slå upp de ställena nu, att också fienderna ser detta som ett jätteproblem. Ett så stort problem så att de säger det viktigaste vi har att göra nu, det är att vi måste skaffa Lazarus ur vägen. För massa människor börjar ju tro att Jesus är Messias, för vi kan ju inte komma ifrån vad vi har sett. De kunde inte dra fram något bevis eller motbevisa detta att Lazarus var död och så lever han igen. Men hur ska vi förklara det? Och den bibliska förklaringen, den vill man inte veta av, och den har till och med apostlarna i början problem med. Eller om vi tar Jesu uppståndelse, så förnekar inte fienderna att graven är tom. De går med på att Jesus var död, riktigt död, inte skendöd. De går med på att han har lagt sig i en grav, och de går med på att graven var mycket bevakad, utomordentligt väl bevakad, och sen är graven tom. Och det bibliska svaret, det kan man inte acceptera. Men man kommer inte ifrån vissa fakta. Graven var tom. Och då måste man sprida det här märkliga att lärjungarna kommer att röva bort honom. Hur kan de göra det när graven är bevakad? Jo, vakterna hade somnat. Och då ligger ju vakterna illa till, men då fixas det så att de ska inte straffas för det. Så vi ser att vissa av vittnesmålen, de är helt samstämmiga även när man inte tror den bibliska förklaringen. Och det var ju inte så underligt. Ni vet ju hur lärjungarna själva kunde inte fatta det. Och Maria som ser att graven är tom säger att det är någon som har kommit och flyttat på honom först. Och lärjungar vandrar och är bedrövade och undrar vad har egentligen hänt, och de tror att deras Jesus, han är död. Och Thomas, han kan inte gå med på ens att Jesus är uppstånden när han hör att de andra apostlarna har ju mött honom och sett honom och sett såren alltsammans. Så jag tror det inte om jag inte får se det själv och till och med sticka mina fingrar i hålen. Så det är alltså inte så som en del säger, att det här har hittats på därför att man var så godtrogen. Man ville brodera ut så gärna. Man var inte kritisk, utan man var kritisk. Man var alldeles för kritisk. Man kunde inte riktigt fatta det. Den kristna tron, den är alltså denna, att Nya testamentets vittnesbörd, det har en säker och hållbar grund. Det är en god och säker källa. Det är inte andrahands vittnesbörd. Det är verkliga ögonvittnen. Det är inte slukt uttänkta fabler. Det är inte myter, utan vi har själva sett det, säger man. Och man berättar om det så att också vi ska tro. Men självklart så kan vi säga vi tror det ändå inte. Det nytestamentliga vittnesbördet, det bör lyftas fram, och det skäms inte för sig. När man förkastar det, så är det regel därför att det kan inte vara sant, därför att det stämmer inte med vår världsbild. Har vi en sån världsbild att det bara finns inomvärldsliga orsaker, då får vi naturligtvis väldiga problem med det bibliska vittnesbördet. Forskningen har än idag inget verkligt källmaterial som säger att Nya testamentet har bevisligen fel. Utan när man för fram andra tankar än de bibliska, då är det fria rekonstruktioner. Alvar Ellegårds bok Myten om Jesus, den bygger inte på några verkliga fynd, utan på försök att tolka det hela på ett annat sätt. Att det ska inte uppfattas så som det står, utan det är själva verket frågan om ett helt annat händelseförlopp. Och hur det har varit, det hittar han på egen hand, med ytterst lös anknytning till källorna. Med de orden så sätter jag punkt för det här andra föredraget, forskningen och Jesus.